Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Det är tidigt på morgonen den 26 oktober 2015 i Maids Moreton, England. Städerskan Jane Sutil har precis anlänt till Manor Park där en av hennes klienter, Peter Farquhar, bor. Hon kliver vant in i huset för att ta sig an dagens städpass. Men när hon kommer in i vardagsrummet stelnar hon till då hon får syn på Peter sittandes i soffan med en halvtom flaska whisky bredvid sig. Peter andas inte, och när räddningstjänsten larmas till huset kan de bekräfta att den 69-årige mannen är död. Peters anhöriga informeras om den sorgliga nyheten, och de kan vittna om att Peter har kämpat med hälsoproblem den senaste tiden och att han har börjat dricka allt mer alkohol. En vecka senare fastställs dödsorsaken till just alkoholförgiftning, och en kort tid efter begravs Peter i närvaro av vänner och familj. Vad Peters anhöriga inte vet är att det finns en annan sanning bakom hans dödsfall. Och det är inte förrän omkring 1,5 år senare, när Peters 83-åriga granne, Anne-Moore Martin, också blir sjuk och så småningom avlider, som sanningen ska komma upp till ytan. Du lyssnar på Jakten på mördaren, med mig, Saga Springhorn. Maids Moreton ligger i grevskapet Buckinghamshire, England, och den pittoreska lilla byn som pryds till stor del av 1600-talshus och timmerstugor är hemort för omkring 800 engelsmän. En av dessa invånare är författaren och läraren Peter Farquhar. I början av 2010-talet jobbar Peter deltid som lärare i litteratur på University of Buckingham. Utöver sin lärarutbildning har han vid det här laget skrivit ett flertal böcker, varav två blivit publicerade. På skolan är Peter mycket omtyckt av både elever och kollegor. Och trots att han lever ensam har han ett rikt socialt umgänge och har rest mycket under sitt liv. Han ses som en frisk och pigg man för sin ålder, och han är skarp och noggrann när det kommer till undervisningen. Peter, som är homosexuell, drömmer om att få dela livet med någon, men är också fast i en inre konflikt. Han är mycket religiös och är en aktiv medlem i den anglikanska kyrkan, något som han själv anser inte går hand i hand med den egna sexualiteten. Därför har han valt att leva sitt liv ensam. Men när han året 2011 lär känna litteraturstudenten Ben Field, som efter en tids vänskap börjar uppvakta Peter, bestämmer han sig för att välja kärleken. Ben, som till en början är Peters elev, är charmig, social och allmänbildad. Och han och Peter inser tidigt att de har mycket gemensamt och de trivs i varandras sällskap. Ben är också aktiv inom kyrkan, och när han inte studerar jobbar han som kyrkvärd på Stowe Parish Church, där han också utbildar sig för att så småningom bli präst. År 2013 flyttar Ben in hos Peter, och i januari 2014, på Peters födelsedag, friar Ben till honom och förklarar att han är den man som han vill leva sitt liv med. Peter är utom sig av lycka och säger ja. I mars samma år håller de en privat liten trolovningsceremoni där de byter ringar. Och Peter skriver om dagen i sin dagbok.
Det här var en av mitt livs lyckligaste stunder. Vi tog tåget till London till en kyrka i Hammersmith. Tänk att få ha denna underbara unge man i mitt liv tills jag dör. Det var en vacker dag i London. Gud är god mot mig, mycket mer än vad jag förtjänar.
Peter är överlycklig över sitt nya liv. Och han som alltid trott att han skulle dö ensam har nu någon att spendera sina dagar tillsammans med. Peter bestämmer sig också under den här perioden för att han vill ändra sitt testamente så att Ben, som är hela 45 år yngre än honom, en dag ska få ärva hans tillgångar. En kort tid efter detta börjar Peter plötsligt att må mycket dåligt. Han känner sig stundtals förvirrad och yr, och han börjar sova oroligt på nätterna. Han berättar för sina vänner att han plötsligt lider av nattskräck, hallucinationer och att han börjat gå i sömnen. Ibland vaknar Peter med stora blåmärken och får höra från Ben att han fallit och slagit sig under en av sina episoder. Och Peter, som tidigare varit en frisk och pigg person, är plötsligt som förbytt och uttrycker själv att han tror att han håller på att bli galen. Kontakter försvinner oförklarligt ur hans mobiltelefon och saker tappas bort i hemmet för att sedan hittas på nya platser av Ben, som säger att han är orolig för att Peter håller på att bli dement. Vid ett tillfälle, efter att Peter publicerat sin tredje roman, ska han signera boken på en bokrelease på en av skolorna där han tidigare arbetat. Förväntansfulla kompisar och före detta elever finns på plats för att få träffa Peter och för att få ett signerat ex av författarvännen. Men de känner knappt igen den svage, urmärglade mannen som sitter vid signeringsbordet. Han kan knappt hålla i en penna, talar sluddrigt och verkar frånvarande. Flera av besökarna upplever Peter som mycket berusad, och när han plötsligt får något som liknar en panikattack och uttrycker att han blivit attackerad av ljusstrålar får bokreleasen avbrytas. Och Peter och Ben beger sig hem till huset på Manor Park. Under denna period söker sig Peter flera gånger till sjukvården för att få hjälp med att försöka förstå vad det är för fel på honom. Men ingen hittar orsaken till hans plötsligt försämrade hälsa. Ben påpekar för både honom och personalen att han är orolig över fästmannens alkoholintag. Något som Peter reagerar på då han själv inte anser att han dricker för mycket. Samtidigt så har han svårt att lita på sig själv, och han är tacksam för Bens omtanke och kärlek. En dag i början av oktober månad 2015 hittas plötsligt Peter medvetslös och får åka in akut. Han överlever och blir informerad av vårdpersonalen att det ser ut som att han har drabbats av en överdos. Förmodligen på grund av en kombination av den alkohol och tabletter han intagit. Peter känner sig förvirrad inför informationen då han inte kan minnas att han varken druckit eller tagit några mediciner. Han återhämtar sig snart på sjukhuset och efter några dagar får han åka hem igen. 3 veckor senare, den 26 oktober, kommer Peters städerska att hitta honom avliden i vardagsrummet bredvid en halvdrucken flaska whisky. Ja, Peters död förklaras som en följd av hans påstådda alkoholberoende. Och en tid efter hans begravning säljs huset Och Ben som står som förmånstagare i testamentet får då en stor summa pengar som han använder för att köpa en lägenhet. Och det kommer inte dröja länge innan den nu 24 år gamla Ben träffar en ny, betydligt äldre livskamrat som han charmar genom uppvaktning och kärleksförklaringar. Den här veckan har podden ett betalt samarbete med streamingtjänsten Sky Showtime. För några veckor sedan så började jag titta på serien The Tattooist of Auschwitz. Och jag kan säga som så att jag såklart alla avsnitt på 2 dagar. Det här är en av de bästa serierna jag har sett i hela mitt liv. Och jag rekommenderar alla att titta på den här serien. The Tattooist of Auschwitz är inspirerad av verkliga händelser och handlar om mannen Lali som kommer till Auschwitz år 1942. När han har varit i Auschwitz ett tag så får han i uppdrag att tatuera andra fångars ID-nummer på deras armar. Och i samband med att det kommer nyanlända till Auschwitz, som det gjorde hela tiden, så möter han Gita. Och de blir blixtförälskade och en modig och helt oförglömlig och djupmänsklig berättelse tar vid. Och Lali och Gita kämpar för att hålla varandra vid liv inne i Auschwitz. Det här är den mest gripande serie som jag någonsin har sett. Streama The Tattooist of Auschwitz bara på Sky Showtime. Anne Moore Martin är Peters 83 år gamla granne. Hon är pensionerad lärare och rektor och lever ensam i sitt hus på Manor Park, bara 3 byggnader bort från Peters bostad. Ben träffar Anne för första gången i november 2014, då Peter presenterar honom för grannen. Och nu när Peter är borta börjar Anne och Ben umgås mer och mer. Anne upplever Ben som otroligt charmig och hjälpsam. Och till en början ser hon deras relation som en nyfunnen vänskap. Ben är ofta hemma hos Anne och hälsar på. Och ibland sover han över i hennes gästrum. Även Anne är mycket aktiv i kyrkan. Och hon imponeras över Bens religiösa ambitioner och hans längtan efter att en dag själv bli präst. Snart inser Anne att hon börjar falla för den drygt 60 år yngre mannen. Och han verkar, till hennes stora lycka, känna likadant inför henne. Och snart har Anne och Ben inlett en kärleksrelation. Ben skriver poesi till Anne. Och när de inte träffas skickar de brev till varandra. I ett av breven från Ben står det: "Jag älskar dig. Jag längtar efter att skapa och dela ett liv tillsammans med dig, fullt av ömsesidig givande, kärlek och välvilja." En som tidigare har haft väldigt tät kontakt med sina släktingar och dessutom planerat att sälja sitt hus på Manor Park för att flytta närmare familjen, hör allt mer sällan av sig. Och snart kommer hon också att ändra sina framtidsplaner för sin nya kärleks skull. Ben uttrycker ofta hur mycket han älskar Annes hus och hur han kan se sig själv bo där i framtiden efter att hon avlidit. En tid in i relationen berättar Ben för Anne att hans lillebror Tom har drabbats av en allvarlig njursjukdom och att han behöver en egen dialysmaskin för att överleva och orka fortsätta med sina studier. Han frågar om Anne har möjlighet att hjälpa hans bror med det här. Och utan att tveka ringer Anne upp sin bank och meddelar att hon vill göra ett uttag på 27 000 pund som ska hjälpa en ung sjuk man. Hon säger till bankmannen: "Man bör inte vara självisk i livet." Ben är borta under längre perioder och vid ett tillfälle när han kommer hem till Ann har han med sig ett inramat foto på sig själv med texten "Jag är alltid med dig". Han har också med en handräknare som han säger att Ann ska trycka på varje gång hon tänker på honom när de är ifrån varandra. En dag när Ann inte hört från Ben på ett tag skriver hon följande brev.
"Jag är lite orolig eftersom jag inte hört från dig sedan tidigt denna vecka. Jag hoppas att allt är bra med dig och också med Tom och hans nya maskin. Jag vet att du alltid är så upptagen men vanligtvis klarar av att så vänligt hålla kontakter med mig, även om det bara är för en kort stund. Min handräknare används flitigt, minst 70 gånger hittills. Att bara höra din röst är en sån frid, så jag hoppas att du kan undvara bara några få minuter för att höra av dig. Jag hoppas inget är fel. All min kärlek som alltid. Ann, för evigt."
Under hösten 2016 börjar Anns hälsa långsamt försämras. Och kring samma tid börjar hon få märkliga meddelanden som hon tror kommer direkt från Gud. Texter har börjat dyka upp på hennes speglar hemma i huset som hon tolkar som Herrens ord riktade direkt till henne för att sedan mystiskt försvinna igen. Två av texterna hon sett lyder:
"Be för Ben. Ben älskar dig."
Och
"Allt du ger honom får du tiofalt åter."
I ett annat meddelande står det så här:
"Dina intentioner är heliga. Ditt arbete är ännu inte klart. Ta hand om dig själv och avsluta uppgiften som Herren har gett dig."
Och en dag leder ett av meddelandena Ann till en text som uppmanar henne att ge Ben huset på Manor Park. Kort därefter ändrar hon sitt testamente där hon ger Ben arvsrätten till sin bostad. Efter detta fortsätter Anns hälsa att försämras ytterligare och i februari 2017 får hon ett kraftigt krampanfall som gör att hon måste åka akut in till sjukhuset. Där får hon besök av bland annat sin systerdotter Ann-Marie som är utom sig av oro. Hon har varit orolig för Ann under en längre period nu. Hon och mostern har tidigare haft en mycket nära relation och sedan hon träffade Ben har hon varit frånvarande och stundtals inte svarat alls när Ann-Marie hört av sig. När hon nu ser sin moster i sjukhussängen känner hon inte igen henne. Den pigga, glada och sociala Ann är som förbytt där hon ligger helt utslagen på sin brits. Nu berättar Ann om allt för Ann-Marie. Om kärleksrelationen, breven, pengarna till Bens bror, spegeltexterna från Gud och ändringarna i testamentet. Ann-Marie ser rött och förklarar för sin moster att hon tror att hon blivit lurad. Sedan ringer hon direkt till polisen. Ja, polisen kontaktas nu och efter att man har förhört Ann och kartlagt Bens liv så står det klart för polisen att de förmodligen har att göra med en bedragare. När man senare förhör Peters släktingar och förhör om hans hastiga insjuknande och död beslutar sig polisen för att gräva upp Peters kropp och göra en obduktion. Samtidigt förbjuds Ben, trots intensiva försök, att besöka Ann på sjukhuset. Ann som är hjärtekrossad och förödmjukad inser att hon har blivit grundlurad och snart ändrar hon åter sitt testamente till förmån för sin familj och hon träffar aldrig Ben igen. Efter en tids sjukdom avlider dock Ann till följd av naturliga orsaker i mitten av maj 2017. Det har nu gått 19 månader sedan Peter avled efter en misstänkt alkoholförgiftning. Men när labbresultaten från den nya obduktionen anländer visade sig att Peters kropp innehöll en mycket liten mängd alkohol. Och utöver den lilla mängd alkohol hittas spår av medicinen flurazepam. Flurazepam tillhör gruppen benzodiazepiner och är ett narkotikaklassat ämne som ofta ges till patienter för att dämpa ångest och ger lugnande effekter. Det kan nu konstateras att Peter förmodligen dött till följd av kombinationen av alkohol och flurazepam, då de två ämnena vid en överdos kan påverka andningen till den grad att den upphör att fungera. Ytterligare giftanalyser visar att Peters kropp även har utsatts för läkemedlet lorazepam, även detta en benzodiazepin. Utöver det också andra lugnande medel regelbundet under minst 2 månader innan hans död. Dessa preparat förklarar också Peters mående de sista 2 åren med symptom som hallucinationer, nattskräck och förvirring. Och polisen misstänker att han har blivit omedvetet drogad och förgiftad under hela den här 2-årsperioden då Ben bott hemma hos honom. Polisen startar nu upp en mordutredning och Ben grips misstänkt för mordet på sin före detta fästman, Peter, och för bedrägeri och mordförsök på sin 83 år gamla flickvän Anne. När Ben sitter i baksätet på polisbilen säger han högt:
"Jag tror att jag kommer komma undan med det mesta av det."
Innan han körs till häktet. Nu börjar polisens jakt efter bevis. Och efter att ha gått igenom Bens lägenhet, Annes hus och Peters tidigare bostad har de en massiv mängd dokumentation, bilder och annat material att gå igenom för att försöka reda ut vad det är som har hänt med de 2 offren. Polisen kan snart visa att Bens telefon befunnit sig i ett område som täcker Peters hus den kvällen han dog. Men nu måste de också försöka bevisa att Peter inte intagit medicinerna själv den där kvällen, utan att det är Ben som har förgiftat honom. Ett annat problem utredarna står inför är att Peters hus, som sålts strax efter hans död, har renoverats och rummet där han hittades död existerar inte längre. Men utifrån filmat material och bilder från den potentiella mordplatsen återskapar polisen Peters vardagsrum och hans position vid dödstillfället. Och det är utifrån denna rekonstruktion de sedan jobbar med sina potentiella scenarion. Det scenariot de kommer fram till och som sedan kommer att presenteras för juryn i den kommande rättegången är att Ben har serverat Peter ett glas med whisky spetsat med drogerna som sedan slagit ut Peter helt. Antingen har hans andning slutat fungera till följd av förgiftningen, eller så har Ben kvävt honom med en kudde. Sedan har Ben iscensatt rummet med den halvtomma flaskan whisky och fått det att se ut som att Peter drack sig själv till döds, ensam framför TV:n. Utöver labbsvaren efter obduktionen så hittar man böcker i Bens lägenhet som bland annat handlar om hur man förgiftar människor och hur man planerar ett självmord. Utöver det hittar man också anteckningar i form av bland annat dikter och sånger där Ben beskriver hur han har förgiftat och lurat Peter under tiden de bodde ihop. Dessutom hittar polisen bilder i Bens telefon tvättaren har fotat av de texter som dykt upp på en speglar i huset. Och i spegelreflektionen ser man Ben själv stå framför dessa påstådda citat från Gud. Han har också skrivit ner och planerat hur dessa citat ska formuleras i sina anteckningsböcker. Och på en dagboksida som skrivits under relationen med Anne har han skrivit ner följande anteckningar.
Hjärtattack, elektronisk apparat, uttorkning, trappor 6, frågetecken. I badkaret, frågetecken. Överdos på hennes receptbelagda medicin. Kyrktorn, sömnapné.
Till en början nekar Ben till att ha begått något brott överhuvudtaget. Men allt eftersom polisen kan presentera nya bevis för honom så erkänner han till slut att han har gått in i fejkade relationer med både Peter och Anne. Detta för att kunna lura dem båda på pengar. Och han erkänner även att han har förgiftat Peter under en längre tid. Dock påstår sig Ben vara oskyldig till att ha mördat Peter. Och han menar också att han aldrig planerade att döda Anne. Efter en 2 års lång utredning i mitten av år 2019 ställs slutligen den nu 28 år gamla Ben inför rätta vid Oxford Crown Court där han står åtalad för mord, bedrägeri och mordförsök. Ben, som erkänt att han förgiftat Peter, beskriver under rättegången hur han spetsade hans mat, drinkar och te med lugnande medel som han köpt på internet. Han menar dock fortfarande att han aldrig planerade att mörda Peter, och han nekar till att ha gett Peter whisky och flurazepam den kvällen han dog. Det framkommer också att det är Ben som plockat bort kontakter ur Peters telefon och gömt saker som han sedan fick Peter att tro att han själv hade tappat bort i sin förvirring. Samtidigt har han sagt till familjemedlemmar och sjukhuspersonal att Peter är alkoholist och att han misstänker att fästmannen håller på att bli dement. Ben erkänner också att han utnyttjat Anne i syfte att komma åt hennes pengar. Och åklagaren kan också visa att historiken om den sjuke lillebrodern och behovet av en dialysmaskin är en lögn. Och det framkommer också att Ben fått pengar från Anne till en bil han menade att han var i desperat behov av. Men pengarna som sattes in direkt på hans konto gick aldrig till någon bil. Förutom att lura sig in i Annes testamente på falska premisser verkar Ben ha lurat den 83-åriga kvinnan på över 30 000 pund. En rättspsykiatrisk undersökning visar att Ben lider av narcissistisk personlighetsstörning, och det är tydligt att han saknar empati för sina offer. Stundtals då han sitter i vittnesbåset verkar han njuta av uppmärksamheten, och han erkänner att han var mycket underhållen av Peters förvirring och att han njöt av att göra livet surt för honom. Efter en 10 veckor lång rättegång meddelas juryns dom. Ben anses skyldig till mordet på Peter samt bedrägeri, men han frias från mordförsök på Anne. Straffet blir fängelse på livstid med ett minimistraff på 36 år. 1 år efter domen beslutas det också att Ben ska betala cirka 123 000 pund till Peters familj och 23 449 pund till Annes närmaste anhöriga. För att klara detta tvingas han bland annat sälja den lägenhet han köpt för vinstpengarna från Peters husförsäljning. Det finns misstankar att Ben även drogade Anne och att hon befann sig i ett hallucinativt tillstånd då hon trodde att Gud talade till henne och sedan ändrade sitt testamente. Men detta har inte gått att bevisa. Annes systerdotter, Ann-Marie, menar dock än idag att hon är övertygad om att Ben är anledningen till att hennes moster insjuknade och dog kort därefter. Ben var en skicklig manipulatör, och utöver Peter och Anne så lurade han hela församlingen på Stowe Parish Church. Han har i efterhand erkänt att han aldrig trott på Gud och egentligen inte alls hade tänkt att bli präst. Allt var ett spel för gallerierna för att kunna utnyttja ensamma, utsatta människor för sin egen vinning. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Klippare var Oliver Bergman. Manusförfattare Tove Wahlne.
Podplay, en del av Power Media.